Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ja.
Är du redo?
Jag är redo. Jag är taggad. Nu kör vi.
Alla dagar är redo.
Olika ja, sätt. Alltid redo.
Som scouten.
Ja, jag har varit scout.
Har du varit det?
Ja.
Nej.
Jo,
ett
lite tag var jag.
Var det samma tag som alla andra småbarn har varit? Eller?
Ja, förmodligen.
Ja.
Jag gjorde det av pliktkänsla.
Inte för att få använda kniven?
Nej, jag så gjorde det för att få vara med, för att få morfars godkännande, tror jag.
Ja. Visst är det intressant där, man gör sådana här saker för andra människor.
Mm.
Jag tänker någonstans, det är väl hela, det blir väl så,
att
det är så man jobbar liksom. Fan alltså.
Men det var ju mitt eget hittepå dock.
Ja, alltså
att det var
att
så
du ville.
Var. Ja.
Ja, absolut, men det är väl så också.
Ja.
Man försöker att passa in i ramen.
Mm.
Liksom så här. Jag får ta mig i skorna här igen.
Ja, fy fan.
Så in i helvete svullen om benen alltså.
Ja.
Det är inte okej fortfarande. Det är helt galet. Mm. Och Kalorius podcast är ju tillbaka.
Yes, det är vi.
Det börjar med en cirkus.
Mm.
Då skulle väl lyssnarna ha sett här innan.
Ja, jäklar. Det är upp och ner och svordomar och harkel och...
Ja.
Ja. Det är kaos.
Det är det faktiskt.
Cirkuskaos.
Cirkuskaos, ja. Om man har lite, om jag har lite bråttom.
Mm.
Då är det precis som att allting går på arslet. Och jag behöver vara extremt förberedd. Egentligen har jag behövt rigga allt det här igår.
Mm.
Eftersom jag kör patient in till klockan och sen så är det nästa. Liksom.
Mm.
Så kan det vara. Men vad fan, vad ska man göra?
Nej, jag tycker att vi löser det ganska bra ändå.
Ja, mest jag.
Det är ju, mest du.
Ja, ja. Du sitter ju mest lugnt i båten och det är det enda du kan göra egentligen. Det är bara att hålla sig lite ur vägen när jag snurrar igång liksom. Det är så härligt. Och idag på tal om snurr och sådär, idag ska vi prata om ångest.
Just det.
Mm, eller som min yngsta dotter kallade det för när hon var liten, ånghäst.
Ånghäst, ja.
En ånghäst. Tyckte jag inte gulligt, faktiskt. Och det här med ångest är ju någonting som är väldigt förekommande hos människor.
Jajamän.
Stort och smått, på olika grejer, olika sätt.
Bästa känslan?
Nej, inte direkt.
Ja, men en favoritkänsla. Annars hade man väl inte haft den så ofta, eller?
Så många, kanske. Det vet inte. Och det här är ju någonting som är väldigt vanligt förekommande i människors vardag. Och det är ju inte alls säkert man kan identifiera det som ångest alla gånger.
Nej.
Det är ju det här med när det är somatiska symptom till exempel, alltså kroppssymptom och sånt, så det är ju jävligt lurigt.
Ja.
Och det här är också en känsla som man vill bli av med.
Mm.
Och då är det väldigt lätt, tänker jag, att man gör massa saker för att det inte ska kännas. Så.
Precis. Man känner ju, det är ju som många säger ibland, att det kryper i kroppen. Man måste göra någonting. Man behöver agera på något sätt, men man vet inte vad det är.
Nej. Alltid. Den tycker jag är jätteintressant.
Mm.
Och vi ska dissekera det då.
Mm.
Och jag tänker det. Istället för att vi bara ska sitta på våran kammare och tycka och tänka och sånt. Mm. Så har vi bjudit in en gäst då.
Ja.
Ja. Och Henrik Wiman då, som är psykolog, sitter i Uppsala. Och han har ett konto på Instagram som har vuxit ganska snabbt på ganska kort tid.
Mm.
Och pratar mycket om ångest och mycket och sådär. Så jag tänker vi släpper in det, Henke. Vad tror du om det?
Det låter väl toppen. Tjena, grabbar.
Tjena,
välkommen.
Hur mår du?
Jo tack. Jag mår ganska bra ändå.
Ja, det är så.
Hur är det med er?
Det är full fart.
Ja.
Det är liksom, det är lite grann vårt signum.
Det är det enda vi kan.
det är så vi jobbar liksom. Sådär.
Ja, det var...
Hur har du det där?
Det var härligt. Jo, men det är bra här. Vinterkylan, det känns som att den kommer och går. Den har inte riktigt bestämt sig än. Så att det är fortfarande så här långkalsonger på eller av, ingen vet.
Okej.
Okay. man får på sig en uppsättning på morgon.
Ja.
Och sen får man ha sommarkläder på sig på eftermiddagen.
Ja.
Så antingen får man dyngsvettas eller frysa arslet av sig.
Det är så vi jobbar.
Det är så vi jobbar. Men du är ju psykolog ju.
Ja, så är det.
Hur länge har du varit det?
Ja du, det blir väl... Jag fick legitimationen för lite mer än ett år sedan, men jag har jobbat som psykolog snart 3 år nu.
Just det, just det.
Så att, ja.
Och du sitter inom vårdbiten uppe i Uppsala?
Ja, precis. Jag jobbar i primärvård, så jag sitter på vårdcentral och träffar folk som dig och mig i princip.
Vanliga människor liksom.
Ja, jag träffar människor. Precis så.
Och du har ju, alla människor har ju sin bakgrund. Och du har ju, du är ju en av dem som har överlevt cancer.
Absolut.
Och det var ganska unga av, vad jag förstår.
Precis. Nej, jag hade cancer 2 gånger. När jag var 14 och sen så tyckte jag att det inte räckte med en gång. Så då fick det bli en gång till när jag var 18.
Just det.
Så ja, det är ju definitivt, vad ska man säga, en erfarenhet som har format mig mycket till den jag är idag. Så att, men ja, man har med sig är, man har med sig lärdomar som mycket annat här i livet.
Är det därför du sökte dig till psykologin? Jag tänker att det blir mycket tankar och känslor med sådana två stora händelser.
Absolut, det är klart det blir så, och det var ju, jag minns ju att särskilt andra gången så väckte det mycket tankar och för mig, framförallt kring döden och hur jag ska hantera det här och så. Så att det kan ha haft ett finger med i spelet på någon undermedveten plan. Det som var mer liksom specifikt, eller som jag kan sätta fingret på, var att min mamma är kurator i botten, så att hon jag har ju fått med liksom de här samtalsteknikerna sedan barnsben i princip. Sen så väcktes på gymnasiet, så läste jag en bok om kroppsspråk och tänkte att psykologi, det kanske är intressant.
Jag tycker det är roligt att höra liksom de här vägarna fram som folk har till yrken. Det tycker jag är en av de roligaste sakerna med att prata med människor. Liksom. Att när man hittar någonting som, det här är helt tvärtom vad jag har gjort. Eller, den här vägen vill jag höra mer om. Och att man får höra den. Liksom. Jag tycker det är spännande, för det säger väldigt mycket om hela situationen. Men i den perioden där med sjukdomarna där, Henke, mycket ångest tänker jag. Eller var det bara uppgivet?
Alltså det var väldigt varierat sådär. För första gången så absolut, det var de första månaderna sådär, direkt efter att jag hade fått cancerbeskedet, då var det ju mycket som vanligt vid krisreaktioner, mycket ilska, mycket sorg, mycket ångest, absolut. Jag minns att jag kunde liksom nästan lite... kvällarna innan behandlingarna så kunde jag nästan bara tvinga mig att sitta upp och spela datorspel, för jag ville inte gå och lägga mig liksom.
Nej. Det är tunga prillar alltså.
Ja.
Jag tänker det att som terapeut eller överhuvudtaget psykolog eller vilken sorts terapeut man nu är, så tror jag det är alla upplevelser och saker som har inneburit en egen kamp liksom är bra. Alltså i yrket att använda, alltså man har med sig väldigt mycket mer till bordet på något vis när man har upplevt de här jobbiga sakerna. Jämfört om man inte hade upplevt det, om man har levt i en glasbubbla liksom. Jag tror absolut. Det är skitviktigt alltså. Nej, om vi glider in lite grann där på ångestbiten. Om du skulle få berätta för lyssnarna på liksom Henkes sätt, vad är ångest?
Alltså, det finns två sätt som jag tänker på det. Dels liksom kring det mera, från det personliga perspektivet, och dels lite grann från mitt psykologperspektiv. Och om vi börjar med det lite mera personliga perspektivet, så är ångest, det är ju en Alltså, det är ju i princip att kroppen reagerar på någonting som vi upplever som hotfullt.
Mm.
Med betoning på upplever oftast.
Mm.
Och den reagerar på, liksom, på många sätt som den hade gjort om det hade varit en faktisk fara. Mm. Det är liksom att det är mycket som, ja, men kroppen går igång, det blir högre puls, man blir varm i kroppen.
Mm.
Tankarna kan börja snurra, det bara liksom, man bara vill krypa ur skinnet lite grann.
Mm. Och jag tänker att man kan ju dela upp det, alltså när du pratar om känslorna och just själva ångesten, så tänker jag att om man, det finns ju även fysiska symptom som du säger. Om man delar upp det här i fysiska och psykologiska symptom.
Mm.
Vad springer du på för typer av symptom när du jobbar i vardagen liksom?
Det är många som söker för, ja, men det blir oftast en blandning av de två.
Ja.
Det ena är ju, som du säger, liksom de kroppsliga symptomen, de fysiska, att man förstår inte varför man i den här situationen helt plötsligt hjärtat börjar rusa. Mm. Man blir jättesvettig, ja.
Mm.
Det bara känns obehagligt, och sen att man även kan få den här, man kan även få liksom på det psykologiska planet en ganska så stark rädsla.
Mm.
Man kan börja känna liksom som att man får svårt att fokusera. Man kan känna att det blir alltså väldigt många orostankar.
Mm. Just det. Och jag springer på ganska mycket också. De har de här magonda liksom.
Mm.
Att det blir sådana typer av symptom också. Jag upplever att många, alltså det finns inte riktigt så mycket information som man kanske hade önskat om det där. Att det där du känner i kroppen, det kan faktiskt vara ångest liksom.
Mm.
Mm.
Och jag brukar tänka så här att när jag lyssnar på patienten, om det här obehaget ökar i specifika tillfällen, så brukar det vara i alla fall stressrelaterat. Och där kan ju absolut vara ångest påkopplat på det där. Liksom.
Mm. Absolut. Och det är det som är så lurigt med ångest och stress. För det, och det är jättebra att du tar upp just stress i det här sammanhanget. För det är viktigt att komma ihåg att alltså det, jag precis, liksom det man precis brukar beskriva när man känner ångest, just att, ja, men det här med obehaget i kroppen, den obehagliga känslan, det är ju i princip, det är nästan samma symptom som vid stress.
Eller hur?
Mm.
Och det är ju för att när vi får det här upplevda hotet vid stress, så är det oftast ett faktiskt hot. Mm. När vi har ångest är det oftast det upplevda hotet.
Just det.
Mm.
Oavsett, kroppen tänker ju likadant, att det här är hotfullt. Mm. Och reagerar med att kicka igång det sympatiska nervsystemet.
Mm. Och jag kan säga det till lyssnarna också som kanske inte flänger sig med medicinska uttryck. Det sympatiska nervsystemet är det som kallas för fight or flight systemet då. Eller fly eller fäkta systemet, och det ska ju då via olika reaktioner sätta igång då adrenalin, vidga pupillerna, spänna musklerna, göra alltså som det känns när man nästan har krockat med bilen typ. Så dum, 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 dum. Där är ju liksom sympaticus som det heter då på latin.
Mm.
Och tvärtom så heter det ju parasympaticus, och det är ju det systemet som sparkar igång när du nästan somnar i soffan liksom, när du är avslappnad och lugn och sådär va.
Mm.
Det ska ju vara en balans i de här två. Är sympaticus för mycket igång, så kommer stressen i kroppen att vara väldigt hög.
Mm.
Och de två behöver ligga i balans då, vilket de väldigt sällan gör när det är stress då.
Mm.
Och jag tänker så här då, Henke, att finns det en större förekomst av ångest när det är liksom utmattningssyndrom och sånt, eller är det liksom lite jämnt skägg där med vad som inte är utmattade?
Och det där är ju, när det gäller just med utmattningssyndrom och liksom andra stressrelaterade besvär, så är det ju, det blir ju jättesvårt att urskilja såklart. Och än mer liksom, väldigt svårt för individen och än mer svårt för oss liksom, som terapeuter, behandlare så där, att hjälpa för att urskilja mellan vad är stress och vad är ångest. För de hänger så mycket ihop, särskilt om utmattning då, när man har det här. När nervsystemet har liksom gängat ur lite grann. Och det behöver få läka. Då är det svårt att veta vad som är vad. Oavsett, det som är tur där är liksom att man kan oftast använda samma knep för att hjälpa bägge besvär.
Just det. Hur skulle du, om vi börjar med, det tänker jag som jag är väldigt nyfiken på, när du sitter med en patient. Vad skulle kunna få dig till att särskilja dem? Vad får dig till att gå på spåret? Är det här utmattningen och stress? Eller det här är absolut ångest? Hur skulle en sån särskiljning kunna se ut? Liksom? Om vi försöker för lyssnarna och hjälpa dem. Mm. Okay, men jag har ångest.
Jag tänker så här, brukar de komma direkt till dig eller kommer man via läkare? För jag tänker att vi nämner många fysiska symptom. Och då tänker jag att man automatiskt kanske tänker att om man har kräkningar, diarré till exempel, eller liksom annat, att man går runt och svettas hela tiden, att ja, men det är någonting fel med mig, jag kommer söka till vårdcentralen. Är det en läkare jag kommer få träffa först då, eller kommer man få prata med någon person där som reder ut och säger ja, men det kanske du ska först till psykologen? Eller hur är processen?
Absolut, och det varierar såklart från vårdcentral till vårdcentral. Vissa vårdcentraler kör ju lite grann mer på den klassiska metoden flaskhalsläkare. Och sen internremiss vidare till psykologer. Vi på vår vårdcentral har vi lyckats fixa på grund av den. Ja, tack vare det system som Region Uppsala använder så har vi kunnat fixa så att vi kan. När de ringer in så får de ju samtal med en sjuksköterska först. Och där, kan, alltså, de är ju jätteduktiga på att snappa upp det här med okej, okay, kan det vara psykisk ohälsa det har att göra med? Och erbjuda en tid till psykolog. Väldigt många brukar ju nappa på det och väldigt många, alltså, folk kan sin skit för tiden också. Så att det är liksom, många ringer in och säger hej, jag vill träffa psykolog. Yes, pangbom, varsågod. Men såklart, andra liksom, av olika anledningar kanske de har provat att träffa en psykolog eller kurator tidigare och känner att nej, men nu vill jag prova medicin om man tar dem, då får de en tid till läkare, eller de vill ha den här fysiska bedömningen först, för det kan vara väldigt bra att ha den gjord. För som sagt, det kan, ja, det kan vara bra att bara stämma av, se till så att maskineriet funkar först.
Just det. Och sen så hamnar de hos dig?
Ja,
och så vet de inte riktigt vad det är som känns obehagligt och konstigt. Och det finns stress i livet, men det finns ändå tecken på att det här kan vara ångest. Liksom. Hur separerar vi dem? Liksom?
Det första jag brukar kolla där, för utmattningssyndrom är ju någonting som det genomsyrar ju hela ens liv ganska mycket. Så att, är det så att att patienten beskriver att de här besvären aldrig riktigt tar slut, man får inte riktigt någon paus från dem. Ja, då är det troligt att det är lite mer åt utmattningssyndromhållet. Är det så att de beskriver att okej, men i den här situationen så då liksom där blev det ännu mer liksom, där blev det väldigt starka symptom, men sen så när jag lämnade situationen så blev det mycket svagare. Och liksom att man märker att okej, undvikandet verkar påverka symptomen. Okej, men då kanske det är mer åt ångesthållet.
Jag tror att det är ett jävligt bra verktyg för folk att använda. Alltså, när känns det hur, liksom? Och det blir ju så, när man pratar om de här psykologiska grejerna och ångest och sånt där, så är det ju otroligt viktigt att liksom känna sig själv och tänka på sig själv och uppmärksamma sina egna signaler.
Precis.
Men vilket ju också är precis tvärtom mot vad man vill där egentligen.
Ja, det är ju det som blir det utmaningen i det hela, att man vill ju bara köra på och lämna.
Man vill ju bort därifrån, liksom. Och det är jättebra. Jag tänker så här också, att när om jag hör att det är mer liksom åt panikhållet, att det blir väldigt starka stressreaktioner inför olika saker, Det känns också lite mer som ångest snarare än utmattningen.
Precis, att det blir den där förväntans ångesten.
Ja, exakt, exakt. Och det finns ju, alltså nu har vi pratat om ångest generellt lite grann sådär. Men vi har ju ett antal olika uttryck som där ångest är en del. Alltså grunden är ångest, men det är kopplat till olika situationer. Olika grejer. Och förväntansångest, som du sa där, Henke. Den är ju väldigt intressant. Den upplever jag på mina patienter i alla fall. Är väldigt starkt närvarande för de som jobbar, som är väldigt perfektioniststyrda. Att jag förväntar mig att det ska vara så här, eller att jag förväntar mig att det ska gå åt helvete. Och då får jag ångest för att situationen inte kommer gå att rädda, fastän jag själv har gått i förväg och bestämt hur situationen kommer vara, fast det är bara en framtidsvision liksom.
Får man börja sia om sin egen framtid, att så här kommer det vara, och då börjar man agera utifrån det.
Ja, exakt. Vad tänker du om förväntad ångest då?
Ja, precis. Ja, generellt inte bra. Men
så sluta gör det.
Ja. Sluta.
Alla som lyssnar, lägg ner. Ingen mer med det.
Färdigt.
Så. Nu har vi löst alla era problem.
Ja, och det är även det här. Har du testat sprit för din ångest?
Skämt åsido.
Ja,
verkligen.
Ja, men förväntas ångest då?
Nej, men det är ju många som upplever just att, för där är det också mycket kopplat till oron. Va? Det, alltså, oron är ju en ganska så central del av ångestproblematiken, och när det gäller just förväntansångesten så är det ju oftast att man har någonstans en uppfattning om att det är hjälpsamt för en. För vi har ju, alltså, när vi fortsätter ju inte med saker som vi entydigt tycker är dåliga.
Nej.
Alltså, självskadebeteende, det fortsätter ju i och med att det finns någonstans någonting som förstärker beteendet.
Ja.
Om man bara tyckte att det gjorde ont och det var hemskt, då hade vi inte gjort det. Men oftast så fortsätter det i och med att man kanske det släpper den här ångesten som man har för stunden och så vidare. Inte hjälpsamt, inte bra på lång sikt överhuvudtaget. Men då, och när man då pratar om oro, förväntansångest, så brukar det ofta vara att man har en uppfattning om att, ja, men som ni pratade om där med den här kontrollen, att, men det hjälper mig att kontrollera min framtid, det hjälper mig att hålla koll på saker. Och det är oftast där någonstans som de här besvären fortsätter. Eller vad tänker ni om det?
Ja, jag tänker också, det är väldigt tydligt när vi pratar med patienter att det finns förstärkningar av olika slag. Och det är ju det som hela kognitiva terapin egentligen pratar om. Positiva och negativa förstärkningar. På något sätt så har hjärnan fått en bekräftelse på att det funkar eller funkar inte. Alltså gör vi det.
Ja. Det är ju ofta så att den här den här framtida visionen som man målar upp, att den dyker ju aldrig upp.
Nej.
Så när de har gjort X, Y och Z så
det blir fortfarande inte som det var uppmålat liksom.
Nej, och det är ju bra.
Det är jättebra. Ja. Och jag tänker också det här som slår mig där med oron, att den är en väldigt central del av ångesten. Vilket innebär att om man skulle börja någonstans och hantera ångest, så skulle vi också kan tänka oss att man börjar och försöka processa sin oro och ta hand om den på olika sätt för att kunna sänka ångestnivåerna.
Absolut.
Det är väl någonting där vi börjar ganska tidigt i våra processer med våra patienter att okej, vad är du orolig för? Jag har ju ett sånt uttryck där jag frågar, jag menar, stress är ju rädsla och oro och sådana här grejer, det handlar ju under samma paraply liksom. Så jag börjar fråga, vad är du rädd för? Alltså oro är ju rädsla någonstans, vad är du rädd för? För att oro som uttryck, som ord är lite light, kan jag tänka, medan rädsla, har du någonting jättefarligt? Och fråga sig själv liksom, vad är jag rädd för? Och när man då försöker formulera vad man är rädd för. Ja, men jag är orolig för att det är för mycket e-post i min korg. Är det för att den ska vara tom, att jag vill det? Är det det jag är orolig för? Eller är jag orolig för att missa någonting i den här mejlskörden? Vad är det jag är rädd för? Och där då kunna formulera sig. Det här är jag rädd för. Jag är rädd för att jag ska få sparken om e-postkorgen inte är tom. eller så avbetad på fredag eftermiddag. Den oron är ju sannolikt inte funktionell liksom. Och när man tittar på det här svart på vitt, då tenderar ju känslan att det sjunker liksom. Det är som DBT, dialektiska beteendet, där vi pratar om känsloreglering då. Och det är ju naturligtvis jättesvårt när man är väldigt orolig lagd liksom. Man kanske har mönster med sig från gammalt, alltså man är upplärd att världen är farlig liksom när man har varit liten. Att det finns en grundoro som följer med in i vuxenlivet och att man hela tiden bevakar omvärlden för att det snart ska bli farligt. Så vinner man nog ganska mycket på att titta på oron på ett faktamässigt sätt. Vad är det du är rädd för liksom? Och ställa sig den frågan. Vad tänker du om? Alltså, hur hanterar du en patient som du känner att det här är en väldigt orolig person, alltså allting är farligt. Även små saker är jobbiga för den här individen liksom. Eller ja, vår definition på små saker, för henne kanske det är jättestort. Men hur skulle du hantera en sån approach?
Jag tänker att det ligger väldigt mycket i det du säger, just att de försöker ju använda liksom, eller oron blir liksom ett sätt att hantera framtiden. Och jag brukar ju, ofta är det ju liksom, alltså de allra flesta människor är logiska och rationella. De allra flesta kommer ju till mig och säger liksom, men alltså, jag har tankar om att jag liksom, när jag gör X så kommer jag att misslyckas katastrofalt, min hund kommer dö, farsan kommer brinna upp och liksom hela Uppsala kommer sprängas i bitar. Det är de tankar som dyker upp. Jag vet att det här inte är logiskt, jag vet att det här inte är rationellt och aldrig kommer det hända, men likväl liksom, så dyker de här tankarna upp och jag liksom har svårt att hantera dem. Och många, och det brukar ofta liksom, som du säger, en teknik som är ganska användbar, det är ju att kolla liksom även på, ja, men exempelvis bevis för och emot. Det är ett sätt att kolla liksom på faktan kring de här katastroftankarna. Ett annat sätt som man kan prova också, som brukar vara ganska hjälpsamt, är att man kör på ett mer upplevelsebaserat sätt. Att man provar vad vi brukar kalla det för beteendeexperiment, men Schertman har ju säkert många namn. Men det utgår i grund och botten för att, liksom, på att man skriver ner liksom, okej, vad är det som, vad är det tanken säger kommer att hända om jag gör det här? Och så specificerar man liksom, okej, vad är det jag tror kommer hända? Hur kommer jag må? Hur kommer andra reagera? Vad kommer ske och så vidare. Och då får man liksom skriva ner allt hemskt som man tror kommer hända. Nu kommer centralstation att täckas i slime eller något. Och sen så provar man. Man gör det som tanken säger åt en att inte göra. Och utvärderar i efterhand. Hur blev det egentligen?
Vad menar du?
Vad har jag lärt mig?
Så du menar att man först gör, alltså siar om vad som kommer hända. Sen, och sen så agerar man på känslan då. Eller vad, och jämför det man har siat om med utfallet. Det verkliga utfallet. Eller förstod
jag? Precis. Visst. Vi gör en verklighets fact-checking i princip. Vi tar den här tanken som dyker upp i skallen. Vi skriver ner den, vi liksom tydliggör den lite grann. För ofta så blir det ju lätt att de här tankarna bara snurrar runt och de blir inte så konkreta. Och när helst vi har någonting som inte är formbart, någonting som vi inte riktigt kan greppa, ja, då blir det ju än desto jobbigare. Så bara det i sig liksom, att tydliggöra, konkretisera, vad är det här för tanke, vad är det här för rädsla, brukar vara ett bra steg på vägen. Och sen så när man har konkretiserat det, så tar man då och helt enkelt provar, ser vad händer i verkligheten, blev det så jobbigt som jag trodde.
Och jag tänker, det här är ju väldigt intressant, för att om vi tar det här resonemanget så jag tänker någonstans att kopplar vi det här till hälsoångest så blir det lite annorlunda, va?
Ja.
Och då kan man ju tro att hälsoångest är ju liksom ångest som ångest liksom, fast det funkar inte riktigt likadant där. Hälsoångest är ju gamla, kanske gamla namnet på hypokondri, eller nya namnet på hypokondri. Och hälsoångest är någonting som är jättesvårt för människan som har det. Det är också rätt så knepigt att bli av med. Hur mycket jobbar du med det uppe i Uppsala?
Ja, det kommer in en hel del med hälsoångest. Absolut. Och det som du säger, det är en lurig grej med att, ja, man säger att man är rädd för att man har en specifik fobi, som att man är rädd för hundar eller något sådär. Då är det ju extremt enkelt att veta, okej, men nu kör vi liksom exponering gentemot golden retrievers och ser hur det går. Men här är ju liksom, triggas ju ångesten av de kroppsliga symptomen.
Vilket jag tänker också, om vi har en ångest i grunden som yttrar sig i somatiska symptom, alltså kroppsliga symptom, då är det ju väldigt lätt att det utvecklar sig till hälsoångest också, för att man har alltid någonting i kroppen och man tänker alltid på hur det känns i kroppen, och till slut så finns det en risk att det utvecklas så att man tror att någonting är potentiellt farligt hela tiden och att det bara byter skepnad liksom. Hur jobbar du med just hälsoångestbiten? Vad skulle du säga är viktigaste punkterna där för någon som lyssnar till exempel?
Det allra viktigaste att ta med sig är ju just att det som skapar hälsoångest är sällan symptomen i sig. Alltså jag vet ju att ni jobbar ju mycket med kroppen, så ni vet ju liksom hur mycket skavanker och liksom oljebyten och tjofadrittan som behövs för att kroppen ska fungera och sådär. Så att det är fullt normalt att man känner konstiga saker i kroppen, att det börjar gneka helt plötsligt, eller att det börjar göra ont där det inte ska göra ont och så vidare. Det som skapar hälsoångesten är inte det, utan det som skapar hälsoångesten är vad vi gör med symptomen. Det är naturligt att det väcker oro, absolut. Oj, nu har jag ont i knät, vad kan det vara? Och om vi hanterar det på ett sätt där vi försöker göra vad vi kan för att bli av med den här ångesten och oron, exempelvis att vi, men då slår vi på stortrumman, vi ringer till vårdcentralen, vi hör av oss till en privat fysioterapeut, vi tar och gör ditten och datten och försöker dubbelkolla och dämpa ångest. Det är då som vi lär oss, och framförallt lär kroppen och hjärnan, att aha, det är så här vi hanterar liksom obehagskänslor relaterade till kroppsliga symptom. Vi tar och hör av oss till läkare, vi tar och kollar det, och vi dubbelkollar kroppen hela tiden för att se till att det inte händer något nytt. Vi googlar skiten ur det här och så vidare.
Så man kan säga att det är beteendet bakom att ha symptom som är det stora problemet i hälsoångesten.
Ja, precis.
Jag har ett par stycken patienter som har rätt så grav sådan. Och det är ovanligt nog för oss. Det är bara män som har det hos oss. Vi har ju absolut största merparten av våra patienter är kvinnor. Alltså vi snackar 70-80% utan problem. Men så är det inte inom hälsoångesten, för jag har uteslutande män som har det. Nu kan det ju såklart bero på vilka som har sökt oss och så vidare och så vidare. Men känner du att det är vanligare i den manliga populationen än kvinnor att få hälsoångest?
Rent anekdotiskt så har det nog hos mig varit lite hälta så att säga. Det har varit kvinnor, män, unga, gamla.
Spelar liksom egentligen vad det är för de har ju besvär ändå så sätt. Men en grej jag tänker på här då, det att, som är väldigt tydligt när det gäller hälsoångest, och just att det är så klart och tydligt att se att det är beteendet bakom symptomen som är problemet. För så fort man har fått kontroll på ett symptom, så jobbar hjärnan vidare på nästa.
Mm.
De byter liksom, man ska säga de byter krämpa, men de byter fokus. Mm. Hjärnorna byter fokus hela tiden. Så fort man har fått koll på en del, så är det väldigt vanligt hos mina patienter för att de hoppar vidare till nästa. Och så kommer det väl vara, tänker jag, så länge man inte kommer i ordning med beteendet bakom symptomet.
Precis. Precis, för det man ofta liksom som individ eller med hälsoångest misstar är just att, som sagt, inte fokuset ligger ju i stunden, tack vare ångesten, på det enskilda symptomet.
Just det.
Och man gör vad man kan för att bli av med det. Ja. Men det är inte det som är, det är inte symptomen i sig som är problemet, och det är där man ofta behöver ha lite stöd för att lyfta blicken.
Mm.
För att kunna se att det är beteendet som vi har kring symptomen som är problematiskt. Mm.
Och där har jag, det är också väldigt tydligt, framförallt hos en mental patienter. En person som har varit väldigt, väldigt rädd för corona. Rädd för att i grund och botten ha ihjäl en annan människa genom att man själv blir smittad och föra smittan vidare och därmed har varit orsak till dödsfall. Det var rädslan då. Och den här personen kunde alltså sprita handen 8 gånger ifrån när man gick in på ICA utan att ta i något speciellt tills man kom till kassan. Väldigt stort besvär liksom. Och den här personen gick då runt med en handdesinfektionsflaska, lite sån resekit, i fickan.
Mm.
Och där är väldigt tydligt då, för att den här personen spritar händerna så mycket som det har gjorts, där han då får liksom säkerställa att det här är på det här viset, det förstärker ju beteendet.
Mm.
Och det är ju sånt man får hålla lite koll på. Vad gör jag för att förstärka? Hur matar jag min hälsoångest liksom?
Mm.
Mm.
Och det här pratar vi väldigt mycket om. För att hitta de här sakerna. Och i det här fallet så har det tagit sig ännu större uttryck då. Att man vill inte gå på gymmet för att där finns det en smittorisk.
Mm.
Då försöker man att bygga ett gym hemma.
Mm.
Mm.
Och det där finns ju möjligt att det där är ett jättestarkt förstärkningsbeteende, för att om det blir så att man lyckas att fixa ett gym hemma i källaren, så kommer man att isolera sig ännu mer och då behöver man inte gå ut, och då kommer man att få en mängd olika negativa effekter på det liksom. Isoleringen blir bara större och större och större, och hälsoångesten har börjat att liksom dominera delar av livet.
Mm.
Och det är jätteintressant. Den här personen har dessutom gått ifrån corona till att vara rädd för vaccinet.
Mm.
Mm. Det låter jättejobbigt.
Det är jättejobbigt.
Mm.
Och långa diskussioner om detta. Och även flera instanser som säger samma sak då. Absolut, alla får göra sitt eget val. Men vad tror du att det här gör med ditt psyke då när sommaren kommer till exempel? Och du inte är vaccinerad och du inte ska vara bland folk liksom. För att det är vaccinerade som ska vara det.
Mm.
Precis.
Så där är ju väldigt tydligt att det skiftar ju fokus, va?
Mm.
Mm.
Men det kan jag tänka, det att take home message där för lyssnarna är ju att om man känner att det är mycket, alltså mycket, man är orolig för symptom och man googlar och det är ganska jobbigt, det tar mycket energi utav mig att tänka på det här. Och det visar sig aldrig stämma liksom. Jag hade inte cancer den här gången heller. Eller det var ingen exotisk sjukdom som en på 100 000 får. Inte den här gången heller.
Nej.
då kan man ju också dra det här spåret att, vänta nu, det kanske inte är symptomen som är problemet, utan det är hur jag agerar på upplevelsen att jag har symptom.
Mm.
Det tror jag är en bra kanske startpunkt för dem som brottas med detta.
Ja, det tror jag definitivt. Och det är ju någonting som, och det är det som ofta blir, och det kan man också ta liksom generellt kring all ångest, nästan, att just hur vi hanterar de här känslorna är oftast det som blir det problematiska på sikt. Alltså ångest, Alltså, ni nämnde ju det lite grann i början att ja, men, tyckte du sa det så roligt att ja, men, ångest, det måste ju vara liksom vår favoritkänsla i och med att vi har det så ofta.
Ja.
Mm. Och det ligger mycket i det. För ja, men, varför har vi ångest? Varför har vi oro om det inte alltså, någon gång förr i tiden var användbart för oss?
Ja.
Mm.
Och liksom, om det inte var så att när vi jagade, bodde i stammar och sådär, hade lite oro kring ja, nej, hur ska vi få nästa måltid och så vidare.
Mm.
Så, men det är liksom lite, ja, det kan vara sunt och det är fullt normalt framförallt. Men det är när vi börjar agera på det som om det är onormalt, det är då det börjar bli problematiskt.
Exakt. Mm. Och det är kanske då någonstans, om vi drar ett spår där, när ska man söka hjälp för ångest?
Mm.
Och jag tänker att det är väl någonstans där när det börjar kännas övermäktigt. När det liksom är kanske hela tiden eller det är väldigt många olika scenarior. Det kanske kommer väldigt tidigt på dagen att man börjar få ångest redan i sängen innan man ska gå upp. Och det är väl som med alla symptom, alla besvär som vi faktiskt behöver ha sjukvården till. Det är när de inte längre känns okej.
Mm.
Och framförallt när det inte känns som att vi själva kan hantera det.
Ja.
Alltså när vi har provat på egen hand att ja... när vi själva har provat, okej, nu har jag försökt fixa min sömn för att jag trodde det kunde vara någonting. När jag har försökt komma igång med träningen igen, men det hjälpte inte heller. När jag har försökt att ja, gå emot ångesten, försökt att minska mitt undvikande på egen hand.
Mm.
När man inte känner liksom att man kan hantera det själv och när det liksom går ut och påverkar ens vardag.
Mm.
Då ska man absolut söka vård.
Mm.
Mm.
Och vad är det för vård man kan tänkas få då liksom, när man gör detta?
Och då tänker vi om man går via liksom, den vanliga regionens vård.
Ja, ja precis. Ja. Normal liksom, vårdcentral så här. Hur liksom, vad är första steget? Liksom? Är det alltid medicin eller hur resonerar de?
Alltså, nu har jag inte Socialstyrelsens riktlinjer memoriserade, men medicin är ju ofta en av de mer liksom, högre prioriterade ja, åtgärderna, eftersom det är ofta hjälp, liksom för de allra flesta hjälpsamt, för de allra flesta enkelt och det löser många besvär. Och det kan vara det kan ju liksom ge den här, vad ska man säga, sänka tröskeln så pass mycket att man kan börja minska sina undvikanden på egen hand.
Mm.
Det är som att ha lite smärtstillande för att kunna bli bättre på att röra sig i vardagen eller göra sina övningar, tänker jag.
Mm.
Med,
precis.
Ja.
Kunna få liksom lite lättnad under en. Så att man kan komma vidare liksom.
Mm.
Ja, absolut. Och det, jag tror nu ska jag inte tala för alla läkare i Sverige, men jag tror ändå någonstans att ingen läkare liksom skriver ut medicin liksom för ångest eller för depression eller något sånt, med tanken att den här människan ska ha medicin livet ut.
Nej.
Utan tanken är ju någonstans liksom, okej, men just nu mår du dåligt. Just nu är det här det du behöver.
Mm.
Så får vi utvärdera och se hur du mår om ett tag.
Mm.
Ja. Och det finns ju, ska jag säga, det finns ju i stort sett alltid väldigt mycket att göra med ens egna beteende, tankar och känslor.
Mm.
Speciellt om man inte har testat det förut, skulle jag säga.
Mm.
Hittar man rätt terapeut och rätt klickar med rätt person som är kunnig på ett samtal liksom, så går det att göra extremt mycket med oron, för att många av de här teknikerna, de är alltså jätteväl fungerande för de allra flesta liksom. Men det är klart man kan inte kanske prata sig ur, alltså kraftigare ångest som är liksom på dygnet runt i princip. Det, då är det liksom en annan nivå, men det går ändå att jobba med liksom ångest generellt så här, genom olika strategier och kunskap och förståelse och det vi kallar för psykoedukation, liksom att förklara hur det funkar liksom på insidan. Mm. Bara, det är jättejobbigt, jättehemskt, men det är inte farligt liksom förrän det blir ett beteende utav det.
Mm.
Så tänker jag.
Ja, det är absolut. Mm. Absolut. Och det är verkligen så att alltså, de allra flesta vårdcentraler erbjuder någon form av samtalsstöd.
Ja.
Det varierar såklart från region och från kommun till kommun och vårdcentral till vårdcentral vad som erbjuds och på vilket sätt det erbjuds.
Mm.
Men lyckligtvis så blir det mer och mer att det finns fler liksom, psykologer, det finns fler kuratorer, det finns fler människor som har någon form av psykoterapeutisk utbildning som jobbar ute på vårdcentral och kan ge stöd i det här.
Mm.
Bara liksom viktigt att komma ihåg att alltså, mitt perspektiv på alla de här sakerna är ju mycket utifrån det kognitivt beteendeterapeutiska.
Mm.
Det är ju inte det enda perspektivet.
Nej.
På psykisk ohälsa, lyckligtvis.
Så är det.
Så att många vårdcentraler liksom den man träffar på sin vårdcentral kanske har ett helt annat perspektiv.
Ja.
Men det är inte sagt att det finns ett som är bättre eller sämre, utan det funkar olika bra för olika människor.
Ja.
Och är det så att just den, liksom det perspektivet som man har försökt använda sig av hittills inte riktigt funkat, ja, men då ska man veta att det finns andra perspektiv, men man kanske då får leta runt lite grann.
Ja. Och jag skulle också säga så här att det absolut viktigaste med all form av samtal, det är liksom alliansen du bildar mellan dig och personen som sitter som terapeut.
Mm. Att känna att man har förtroende för personen och lita på att det du säger låter rimligt.
Ja,
och det känns alltså, bra.
För personkemiskt, man har förtroende för varandra, det finns ett engagemang åt bägge håll. Och man tror på processen som man har tillsammans.
Mm.
Har man inte det så funkar ingenting. Du bara lägga ner, du bara byta gubbe liksom.
Mm.
Så ska det vara. Och så säger vi här också.
Mm.
Om vi märker av att det här är liksom alliansbrott, liksom, att någonting har hänt så att personerna har börjat söka hjälp på andra håll eller någonting av det vi säger verkar inte ha landat i på bra ställen och så vidare.
Mm.
Då börjar vi kolla på det där och se om vad beror det på att lyfta upp det till bordet, diskutera det, och är det så att vi inte hittar en väg fram där, så antingen så byter vi terapeut med varandra, eller så får vi då rekommendera att det är nog bättre att du testar ett annat ställe. Liksom.
Mm.
Och så måste det vara.
Mm.
Och det är ju ingenting som vi terapeuter, liksom, vi sitter ju inte hemma och gråter i soffan, utan vi vet att det fungerar så här och det är okej.
Okay. Mm.
Någonstans i grund och botten så måste ju människan må bra och ha en fungerande väg fram.
Mm.
Det innebär ju också att är det så att inte vägen med resekamraten fungerar, så ska man ju byta.
Mm.
Och det är någonting som jag märker också med mina patienter som har testat andra innan. Att det har varit väldigt svårt att bryta det där.
Mm.
Väldigt svårt att säga ifrån, och det ligger väl lite grann i sakens natur. Det är ju inte kanske det första man tänker på när det känns konstigt att ha varit hos och pratat liksom, att det känns konstigt. Man slutar antagligen bara gå dit och man avbokar, men det är liksom inte, det är inget naturligt forum att ta upp att jag är missnöjd.
Mm. Nej, absolut. Och det är toppen att ni har ju den möjligheten. Ni är ju två som sitter där och liksom och lätt kan liksom byta mellan varandra. Det är någonting som jag upplever är väldigt hjälpsamt på min vårdcentral där vi har flera stycken som sitter och jobbar, och vi har liksom blandat med perspektiv också på psykisk hälsa.
Ja.
Mm.
Vilket är väldigt användbart, för det händer ganska såklart att man träffar någon antingen av olika anledningar, det funkar inte, eller liksom det här liksom, synsättet inte riktigt passar, men då brukar jag alltid lyfta det, försöker lyfta det med så många patienter som det går, bara så att de vet det, liksom, att mitt mål är inte liksom att jag ska hjälpa dig, mitt mål är att du ska få den vård du vill ha.
Mm.
Och om det innebär att du vill byta behandlare, då är det självklart att du ska göra det.
Mm. Och vi värderar ju inte det. Alltså, nej. Vi dömer inte dem för att det är så. Det funkar liksom inte så i våran värld.
Nej.
Men det kan vara lätt att tro att det är så. Att det ska bli när man blir butthurt liksom. Och så är man ovänner. Fast det fungerar ju på riktigt inte så.
Nej. Alltså, man går ju inte ihop med alla.
Nej.
Även i liksom privata sammanhang så är det ju.
Så är det verkligen. Så är det verkligen. Och om vi skulle försöka runda av säcken lite grann här. Vad skulle du vilja ge för sista pitch, Henke, här några halv minut till lyssnarna?
Slutplädering.
Slutplädering, ja.
Ja, precis. Ja, alltså om vi då sammanfattar ångest lite grann så är det verkligen liksom så att det är någonting som är normalt förekommande i livet. Är det så att du upplever att det är besvärligt, titta på beteendena kring känslan, kring symptomen och se vad som ligger där. Sen så såklart, liksom, kan ju säkert finnas alltså anledningen till att beteendena dyker upp. Kan nog säkert finnas djupare bottnar i det än bara liksom det beteendena i sig. Mm. Och det kan vara värt att titta på det också. Mm. Men oftast liksom för att skapa lättnad i stunden så behöver vi titta på beteendena.
Mm. Jag tänker att det kan bli den godaste avrundningen vi har haft på länge.
Mm.
Titta på beteendena. Så. Och du, Henrik, du finns ju på framförallt på Instagram, som heter psykologen Henrik, heter ditt konto. Ett ord.
Japp. Yep. Mm. Så är det.
Otroligt matnyttigt. Jag har följt det sedan du var pytteliten. Nu är det större. Så vi tycker att alla ska gå in där och kolla läget där. Det kommer mycket vettiga tankar och funderingar på hur livet och de här sakerna fungerar. Liksom.
Mm. Ja, men tack.
Som sagt, där tänker jag, vill man ha kontakt med det så är det också ett bra ställe kanske att börja på.
Ja, precis. Jag tar inte emot privata klienter just nu, men absolut är det så att man har några frågor eller funderingar om generella saker så kan man höra av sig. Jag är inte på grund av legitimationen och sådär så håller jag det varsamt med att ge personliga råd via Instagram. Men,
så är det. Det är samma för oss där. Liksom. Man måste vara lite vaksam på det där. Men du, jättekul att du var med.
Ja, men det var svinkul.
Vi gör det snart igen, va?
Ja, men det tycker jag.
Ja.
Ett nytt ämne som vi bröt ner oss i.
Mm.
Ja, verkligen. Absolut. Stort tack för att jag fick vara med. Och vi hörs snart igen.
Vi hörs och syns, ja. Då säger vi så. Ha det bra. Ciao.
Hej.
Hej, hej.
Och då rundar vi väl av säcken också, va?
Ja, men det gör vi.
Ja.
Ja, jag tror det. Vi kör så här att vi kanadius.se ifall man vill komma i kontakt med oss.
Yes.
Och så prenumerera gärna på poddställena som ni vet att ni får avsnittet när det kommer.
Mm.
Och är det så att ni vill komma i kontakt med oss så finns jag på Bjorn Rudman på Instagram. Och nu är du på jonathan.mathiasson.
Ja, jag har tagit ett jonathan.mathiasson.
Absolut så. I övrigt så tackar vi för att ni var med och lyssnade om ånghästen.
Om ånghästen, ja.
Ånghästen, ja.
Ja.
Så hörs vi snart igen.
Det gör vi.
Ha det gott.
Ha det.
Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.